4 fakulteter ska bli 2 vid Åbo Akademi, och det här redan i höst. Vad betyder det för studenterna och forskarna vid akademin, och hur påverkar det här framtiden för svenskspråkig utbildning i Finland? Det här ska vi diskutera i dagens debatt i Slaget. Jag heter Cecilia Juuti, välkommen med. Och med mig här i studion så har jag Åbo Akademis prorektor med ansvar för utbildning, professor Gunilla Vidén. Välkommen.
Tack, tack.
Och med mig har jag också Urpo Nikanne, professor i finska språket vid Åbo Akademi och professorförbundets huvudförtroende person. Välkommen.
Tack.
Och här i studion är också Åbo Akademis studentkårsordförande Emilia Medén. Välkommen.
Hej, tack.
Och med oss från Vasa så har vi Lisbeth Fagerström, rektor för Åbo Akademi i Vasa. Välkommen Lisbeth.
Tack, tack.
Bra, då har vi alla med här. I tisdags då presenterades resultaten av Åbo Akademis omställningsförhandlingar. Och det blev så att högst 48 personer kommer att sägas upp och ungefär 120 personer erbjuds ändrade arbetsvillkor eller omplacering. Och de här uppsägningarna så gäller då stödpersonal, inte undervisande personal. Och då blev det också klart att universitetets 4 fakulteter slås ihop till 2. Det blir alltså fakulteten för människa och samhälle. Den omfattar 4 institutioner, ekonomi och juridik, humaniora, pedagogik och samhällsvetenskaper. Och så den andra fakulteten, fakulteten för natur och teknik, den består av 2 institutioner, biovetenskaper, naturvetenskaper och hälsovetenskaper, och sen då IT och teknik. Och det vi ska prata om nu är vad en så här stor förändring betyder för ett universitetsverksamhet. Och nu tar jag ändå och nämner det att den här nyheten kom alltså för 2 dagar sedan. Det är mycket som fortfarande är oklart, men vi ska börja nysta i det här och se vad framtidens Åbo Akademi är. Men ni får först kort berätta hur ni reagerar på de här nyheterna om sammanslagningen. Om Gunilla Vidén vill börja.
Jo, tack. Jag har ju förstås, på tisdagen så var det inte för mig en nyhet. Jag är ju insatt i liksom de här frågorna förstås från tidigare. Men jag tycker att det viktiga är när vi tar oss an den här nyheten och förändringen är att utgångspunkten är ju precis Åbo Akademis ansvar för en relevant utbildning för att utbilda experter för framtidens samhälle. Och den här organisationsförändringen är ett sätt att skapa förutsättningar att ta det, kunna klara av det ansvaret också i framtiden.
Mm. Vad säger Lisbeth Fagerström? Hur reagerar du på den här sammanslagningen?
Det var ju så att vi fick då liksom, jag hörde till rektoratet och ledningsrådet och andra chefer. Vi fick då information om det här då efter styrelsens möte på måndag kväll. Och för mig var det nog en total överraskning att det här skulle gå på det här viset. Alltså, jag hade nu själv trott att det handlar om en omstrukturering, omorganisering på Uniservice. Alltså den där stödpersonalen, så att det blev nog en total chock.
Mm. Urpo Nikanen, du har fått följa med det här också vid förhandlingsbordet. Men det där, vad har dina reaktioner varit på beslutet?
Visst är jag nu mest orolig för de här människor som blir uppsagda. Och visst hoppas jag också att de som får de här nya arbetsuppgifter att de klarar sig. När det gäller de där 2 fakulteter eller 3 eller 4, det kan vi klara oss säkert, och det är mer sån administrativ sak, så att ämnena förblir de samma som de var tidigare, och studiegångar är samma som tidigare, lärarna är samma som tidigare, folk har sina forskningsprojekt som är samma som tidigare, så att på så sätt är det mera det här stöd som man kan få från universitetet som kan påverka påverka undervisningen och forskningen.
Mm. Emilia Melén, som studerande, vad var dina reaktioner på beslutet?
Alltså helt ärligt så tror jag att min första reaktion var så här att oj, okej, intressant att vad innebär det här? Man har ju haft det nuvarande fakultetssystemet i 10 år och nu kommer den här förändringen. Och i samband med omställningsförhandlingar och det är många som ska sägas upp, att vad innebär det här just för stödet som har funnits också vid fakulteterna, där det har funnits sakkunniga just i allas egna utbildningar, kurser och examina och så vidare. Mest bara det här att vad innebär det i praktiken.
Mm. Jag hoppas vi blir lite klokare gällande det här idag. Men Gunilla Widén, hur förändrar 2 fakulteter det här? Att tanken var då alltså att 2 fakulteter ska leda till en koncentration av det ekonomiska stödet och stärka stödet för utbildningen. Men hur kan 2 fakulteter förändra på det här om man jämför med 4?
No, det här är ju en jättekomplex fråga, så det går inte att liksom, det finns väldigt många faktorer som spelar in, men om man tar det liksom alldeles så här enkelt att Åbo Akademi är ett litet universitet och vi har en alldeles speciellt uppdrag som betyder att vi har också ett jättebrett ansvar. Vi ska utbilda experter för svensk, liksom, samhällets behov med, som är svenskkunniga. Och det betyder att vi är annorlunda från de flesta andra universitet i Finland. Det finns andra små universitet, men de är specialiserade på vissa områden. 1 eller 2 utbildningsområden. Medan vi ska garantera att det finns utbildning på svenska på så gott som alla områden. Och det gör ju att vi har en väldigt annorlunda, liksom annorlunda förutsättningar att klara av det i relation till hur liksom den här stora helheten ser ut, hur ekonomin, liksom universitetssektorns ekonomi fungerar. Och då måste vi liksom också anpassa oss till det att vi är små och vi har små volymer. Och då är det inte klokt att organisera oss i allt för många enheter. Och då kan liksom, om vi har en mer koncentrerad nu genom 2 fakulteter, så finns det vissa liksom processer som vi inte behöver dubblera eller ha flera gånger genom flera olika fakulteter, utan det går liksom att stödja det effektivare direkt liksom till utbildningarna och till forskningen. Att det är det som är liksom en grundtanke. Men att det finns ju många andra liksom saker och dynamik och beslutsfattning och så vidare. Att som Emilia också nämnde, att vi har ju haft den här organisationen i 10 år, men vi har ju haft många organisationsförändringar under de senaste 15-20 åren, och vi har en viss sån här förändringsskuld också, att förutom att vi har formella strukturer så finns det en massa informella som också ska anpassa sig till det här. Så att det att vi liksom tydliggör och gör liksom rakare rör mellan liksom beslutsfattning gällande det akademiska och får stöd också liksom direkt dit, så stärker våra förutsättningar också att klara av många förändringar. Det är inte bara vi själva som måste förändras, utan vår omvärld förändras, och vi måste anpassa oss till det, att det liksom är förändring på många nivåer.
Mm. Så att. Vad betyder det då, Gunilla Widén, för ett enskilt ämne? Hur påverkas det undervisningen här nu till exempel av att man slår ihop ämnen som musikvetenskap och folkrätt under en och samma fakultet?
Fakulteten är ju liksom på det sättet en administrativ enhet. Det påverkar inte ämnena överhuvudtaget att de finns i samma fakultet. Men de har liksom det ekonomiska ramverket och liksom administrativa, liksom hur liksom beslutsfattningsprocesserna. Men själva ämnena, det betyder ju inte att de... Jag menar, på ämnesnivå, vi har samma utbildningsprogram. Det är helt samma liksom struktur på våra utbildningar som vi har nu och fram till läsåret 26-27, enligt den studieplaneringsperiod som vi är mitt inne i. Och den kommer vi inte att ändra. Så det påverkar inte alls liksom på ämnesnivå på det sättet.
Mm. Hur är det, Urpo Nikanne, du lär undervisande personalens synvinkel? Det där kan du hålla med Gunilla Widén här om att det inte påverkar?
No, inte i det här skedet, och jag är enig med Gunilla att universitetet måste hela tiden anpassa sig till omvärlden och den ekonomiska situationen och så där. Och jag tycker också att oberoende vad det här administrativa systemet är det alltid bra om ämnena hittar någonting gemensamt så de kan samarbeta med.
Mm. Emilia Melén, Baumode.
Jo, studerande förstår ju också att den här måste göras för att få ekonomin i balans, så att säga. Och jag tror ju inte, i och med att ÅH påpekade det också, vi hade ju en frågelåda i samband med vårt utlåtande, alltså studentkåren, och där hade kommit in över 60 frågor och mycket handlar just om att vad det innebär. Men sen så sammanställde vi några av frågorna som ÅH nu har svarat på, och där framkommer det ju att utbildningen ska hållas samma, att det inte ska påverka kursutbud eller så här. Men jag tror att frågan är nu att hur påverkar det stödet för utbildningen, i och med att liksom fakulteten har varit lite av en så här trygghetspunkt, ett ankare, att där finns de här sakkunniga som vet just hur det går till på utbildningen, hur man kan få hjälp vid den här utbildningen och just studierådgivningen, att hur kommer den se ut? Vem hjälper och hur?
Mm.
Ja, och just det som Emilia har sagt, att det här året och nästa året och kanske det här följande året blir hårda då folk, vi har mindre stödpersonal och en stor del av den som står kvar får nya uppgifter, och just nu under den här våren de får veta vad de ska jobba med på hösten. Så det kan hända att den här våren går så där att ingen vet vem gör vad och vem de ska vända till och sånt där. Men så småningom säkert lär sig folk att jobba med det här nya systemet, också prioritera sina uppgifter så att de gör bara det som är det mest viktigaste. Och sen liksom systemet börjar fungera delvis som det har planerat och delvis som det liksom utvecklar sig naturligt. Att det här första ett par åren är jag ganska orolig, och sen det att då man så plötsligt tar bort så många anställda från övrig personal och ger de här nya uppgifter att det är många som blir överbelastade, att det har inte planerat så noggrant, och sen blir det här övrig personal överbelastad, och sen en del av de där uppgifterna kommer till undervisande och forskande personal, och sen de blir överbelastade eller så hinner de inte forska någonting och sånt där. Att det är liksom det här året och nästa år och kanske 2020, det är det svåraste.
Mm. Vi ska gå in på det här med stödpersonalen och admin om en liten stund. Men det där, jag vill fråga Lisbeth Fagerström i Vasa. Det här med att det i framtiden nu kommer finnas två stycken fakulteter. Och det betyder ju det att det är olika ämnen som, alltså, eller samma fakultet kommer sträcka sig ut över både campus i Vasa och i Åbo. Vad har du Lisbeth Fagerström för tankar kring det här?
Ja, som jag sa så var det ju en total överraskning, och det är klart att det är en sorg det här, tänker jag, och personalen och lärare också och forskare och säkert en hel del så är både oroliga och kanske också lite upprörda att hur gick det så här, eftersom vi har en fakultet för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa som har goda resultat och också har god ekonomi. Så att det där, men det är ju det förstås, faktum är ju att det här att hela ÅA då har det här uppvisat då i många år, eller i flera år då, ekonomiska underskott och stora sådana också. Så att det är klart att också personalen förstår det och att man behöver göra organisationsförändringar. Och det är klart att organisationsförändringen, alltså målet är ju att förbättra förstås för studeranden och att inte heller försvåra för lärare och forskare. Men att som det sades här, så det är klart att det kommer att ta en tid förrän den här organisationen faller på plats. Och säkert kommer att kännas i arbetsbördan också, då det blir stora uppsägningar och också omplaceringar av personal. Så att det där, men målet är ju att det ska förbättra, att det ska bli bättre, att vi ska få en mer hållbar ekonomi och att vi ska kunna ha bättre förutsättningar att uppnå våra mål. Men det där, hur det här då ska ske i den här organisationen, så kan man ju inte säga, och vad är konsekvensbedömningarna av det där, om det ska ha funnits olika alternativ, så det har ju då inte på det sättet diskuterats eftersom det var så tyst om det här. Så att det där, men nu är det ju studerandena är ju i fokus i det här. Att det tänkte jag väl nog framföra. Att jag vet det, att våra studerande redan i Vasa har sänt mejl och frågat. Att hur blir det? Går kurserna i Vasa nu på socialvetenskaperna och hälsovetenskaperna och pedagogiken och så här? Att nu kommer allt att gå precis som har kommit fram här och som Gunilla sa här, att vi kommer att vi kör det här utbildningsutbudet som är fastställt och det där och planerar att för hösten som om ingenting skulle ha hänt. Så att det där, och sen också nu med ansökningstiden är på kommande, så vill jag ju nog framföra det att det är nog bara med friskt mod att söka in till Åbo Akademi i Vasa, också till hela Åbo Akademi, att det där, att vi kommer att göra vårt bästa för att studerande ska ha det bra, att det är ju därför vi finns till. Så.
Hur är det, Orpo, ni kan det där, kan man faktiskt göra det, att starta på, som vanligt på hösten, även om att det kommer ske så här många förändringar?
Jo, alltså jag är helt enig med Lisbeth att vi har så duktiga och engagerade lärare att vill ta väl hand om studerande och också det stödpersonalen jobbar hårt för studerande, så att det är tryggt att börja att studera hos oss, och de som studerar nu, så de kan lita på detta att lärarna tar hand om dem och så där. Men visst vill vi att höra studerandes åsikter, alltså det är ganska turbulent tid som vi lever just nu och nästa hösten och så vidare. Mm. Så att,
jag vill ändå fråga Orpo Nikanen, det där, att hur ska det gå till i praktiken det där? Ni var redan inne på det här med att det här administrativa jobbet kanske faller lite på lärarnas axlar nu här i framtiden. Det där, att hur orkar lärarna både undervisa, sköta det administrativa och se till att studenterna får den undervisning de ska ha?
No, man måste fokusera och prioritera och säkert om man... Mitt råd skulle vara att göra det som är viktigast... Ta hand om studerande, gör liksom forskning som ni har lovat eller vill göra, och sen låta bli att göra det resten.
Mm. Emilia Melén, du bara mår det.
Jo, studerande så i den här frågan, de vill ju bara veta vad som händer. Vi vet ju att OA vill göra det som är bäst för studerande. Att det är väl mest bara det här att hur, och sen just med stödet, det är ju det som påverkas nu, och personalen, och just det här med att lärarna ska hamna göra administrativa grejer, att hur mycket tid har de då att säkra kvaliteten i utbildningen, i sina föreläsningar och så vidare, att hur den tiden liksom sen räcker till. Men studerande litar ju på vårt universitet, det är ju ett tryggt universitet, så.
Mm. Det här med att undervisningen inte ska påverkas, det har vi hört i flera intervjuer här. Här i HBL igår så sa äldre universitetsrektor Mikael Ander i en intervju om att, det där, att han tvivlar lite på det här samtidigt, i och med att den administrationspersonalen skärs ner, då blir det färre som gör det här jobbet, men det har inte kommit hittills något antagande att de som blir kvar skulle behöva göra mindre än vad man har gjort hittills. Hur ser du, Gunilla Widén, på den här oron som helt tydligt finns här på många olika håll om att arbetsbördan bara växer för de som stannar kvar på universitetet nu?
Ja, det är en helt förståelig oro, och det är ju just det som när liksom det kommer en stor förändring så uppstår det en massa frågor och informationsbehov utgående liksom från den verklighet man själv är i. Det som jag tänker liksom att är viktigt i den här hela diskussionen är också att vi har nu en stor förändring och en organisationsförändring. Och det betyder också att vi ska ändra på någonting. Inte bara att vi ska ha en annorlunda organisationsmodell på papper. Utan det är ju också hela verksamheten och vårt sätt att arbeta som vi behöver utmana och ändra på. Så att inte allt så som vi har gjort i nuvarande organisation, som vi har konstaterat många gånger, liksom mycket i den organisationen mår ju bra, våra utbildningar är liksom bra, våra lärare är engagerade och liksom, studerandena har en, som Emilia sa, en trygg plats, men samtidigt så vet vi att liksom hela kostnadsstrukturen är allt för hög för att vi ska kunna bära det här, vårt breda ansvar. Och då måste vi liksom inte bara organisera om på papper, utan vi måste också utmana hela liksom den här vår verksamhetskultur och vad vi gör och vad vi prioriterar, precis som Orpo också var inne på. Att det här är liksom, vi måste liksom märka att vi kan inte antagligen göra precis allt som vi har gjort idag, för då verkligen knäar vi under arbete, utan det behöver liksom tänkas om. Och det är det här liksom förändringsarbete som vi tillsammans måste göra, och där är det liksom den här kommunikationen förstås jätteviktig, att alla liksom, just det här att det har kommit in så mycket frågor från studerande är ju en viktig signal att det finns liksom ett stort behov av att förstå den här förändringen, inte att vara emot den, utan bara att man förstår vad den betyder och vad betyder den för mig och hur ska jag liksom hantera det här. Att det är ju alltid när det kommer en ny situation så har man massa frågor, men sen när man får svar, eller man får liksom, man kanske inte får svar på allt, men man har en trygghet i att någon tänker på det i alla fall och svaret kommer så småningom, så då är det lättare att vara i den här situationen och sen liksom kan vi alla tillsammans anpassa oss till den nya verklighet som vi nog kommer att ha, och den kommer att vara tuff, precis som Orpo sa, att det är inte lätt att ändra på ens verksamhetskultur, tankestrukturer och sätt att göra saker, men det är det vi behöver nu fokusera framöver.
Här kommer jag gärna in med ett tack faktiskt till Åbo Akademis studentkår och styrelseordförande Emilia, som nu på ren har på det här på intranet på det sättet att man kan klicka där på en länk och att ni har öppnat en frågelåda för studerande där man får skicka in sina frågor och sen har ni då också 16 olika frågor som kanske redan har kommit in eller typiska frågor och ett svar på det, så det liksom vill jag verkligen tacka för från vår sida att det här är ju jättebra information till och en första hjälp till studerande som är oroliga. Så stort tack för det, Emilia.
Orpo, ni kan det bara om ordet.
Ja, det var lite det som Gunilla nämnde om det här arbetsbelastningen. Det var en orsak varför det där omställningsförhandlingarna slutade oeniga. Att vi kunde inte liksom få någon övertygande analys eller sånt där, att det där arbetsbelastningen inte blir för stor för de som står kvar. Alltså det är så att oberoende av det här systemet så ska universitetet göra samma eller bättre resultat som tidigare, men nu med färre människor, samma undervisning, samma liksom rapportering och så vidare, så att det var lite, det var inte liksom klart innan det här beslutet gjordes, men som faktiskt som Gunilla sa, att det måste vi då göra det liksom efterhand då vi är på gång. Men när det gäller det här att ändra kultur och tankesätt, skulle det ha varit bättre om de där planerna skulle ha liksom varit öppet diskuterat redan före det här beslutet. Att nu var det allt hemligt och sen kom man med färdig beslut.
Mm. Gunilla Widén, du var inne lite där på Åbo Akademis speciella status i Finland som den enda svenskspråkiga universitetet här. Och det betyder ju det att den bred palett av olika ämnen som man har inom här, och tar man bort ett ämne inom Åbo Akademi så betyder det samtidigt att det kan vara en utbildningsmöjlighet på svenska som går förlorad i hela Finland. Nu talar du mycket om prioriteringar här. Vi verkar alla vara överens om att arbetsmängden kommer vara stor efter att de här förändringarna har gått igenom. Hur stor garanti är det här då att de här små ämnena ännu får finnas kvar, och speciellt nu när man slår ihop fakulteterna till stora fakulteter med många ämnen inom sig?
Ja, det där är en jätteviktig och central fråga, och det är ju också någonting som vi har haft hela tiden liksom med oss också i den här strategidiskussionen, att det här beslutet och det här behovet av förändring är ju också liksom bakgrunden till det här beslutet, finns ju i hela den här strategiprocessen, där vad vi också behöver ställa oss de här frågorna, att vad betyder Åbo Akademis svenska ansvar, och då är det inte liksom, jag tycker att det är fel startpunkt att utgå ifrån små ämnen och liksom prioriteringar i den meningen, utan först ska vi definiera vad betyder det att vi har ett brett ansvar för att utbilda experter, svenskkunniga experter för det finländska samhället, och då har vi ett behov av en bred palett. Det är också lagstadgat, det är ingenting vi lättvindligt väljer hit eller dit, utan och vi har ju liksom, det är ju det som är vår stora styrka, att vi har ju denna breda palett. Vår utmaning är att hur organiserar vi det så att vi kan ha denna breda palett. Därför att om vi har den liksom väldigt så här i egna lådor och strukturer och rör, så alla förstår att det kommer kostnader. Men vi kan kanske göra saker mer liksom tillsammans, att inte vi har dubbleringar och så vidare bortåt. Och hela den här liksom arbetet är ju en del av den här stora liksom förändringen som nu den här organisationsförändringen ger bättre verktyg att hantera.
Mm.
Att det är liksom det som är den här en viktig poäng också i det här. Mm. Inte bara det här att nu ska vi spara, utan vi måste skapa liksom verksamhetsförutsättningar på lång sikt så att vi kan värna om vårt finlandssvenska ansvar. Och det är en så jättekomplex fråga att det här. Och då är det liksom jätteviktigt nog med det här att vi har förtroende och tillit till att det här, att vi alla är på samma sida i den frågan.
Förstår jag dig rätt?
Och då kommer vi mycket bättre framåt.
Förstår jag dig rätt nu ändå, att det kanske är någon sorts förändringar inom olika ämnen som kanske inte är så ekonomiskt lönsamma nu, att det kan hända något, du sa samarbete, blir det någon sorts sammanslagningar eller något sånt som kan bli aktuella?
Nej, det har jag inget svar på. Jag bara menar att det är ju liksom, det ingår i vårt strategiska arbete för följande 5-6 år att diskutera den frågan, att vad är liksom de dimensionerna som vi behöver ha för att liksom svara på det här ansvar som vi har och som vi tar på fullaste allvar. Och det här, och det är inte liksom utgående från hur ämnena ser ut nu eller resurseras eller hur liksom resultatstyrningen och så vidare, utan vi måste börja på den mer principiella bogen här.
Mm. Vi tar Emilie Melén först och sen får Orponi kan kommentera.
Ja, du gick ju in på strategin, och i strategin så finns det ju en viktig värdering där som är central, kanske också i den här frågan, det är gemenskapen. Och jag vill också tacka Åa för att ni har gett svar på studerandes frågor, och jag hoppas att det här fortsätter. Och nu när det är en så pass omfattande förändring att vi just har studentrepresentanter i de här olika processerna, nu när vi håller på att utveckla då och gå mot en organisation som skulle vara mer hållbar, mer gemensam, mer liksom i balans.
Orponi,
jag är helt enig med Gunilla att det är ett stort problem hur man kan liksom garantera att man har sån mångfald i utbildning vid Åbo Akademi och samtidigt ekonomin i balans. Men när det gäller sammanslagningen av ämnen, det är inte helt enkelt. Alltså, man kan olika ämnen har ganska mycket gemensamt. Och man kan liksom göra ganska mycket samarbete och trots det kan man ha olika liksom ämnen och huvudämnen och så vidare. Så att, att där ser jag möjligheter att, också som skulle vara liksom en styrka för ett litet universitet. Åbo Akademi alltid säger att, att litenheten är vår styrka. Vilket nu är lite konstigt om man tänker att Åbo Akademi får aldrig växa, men oberoende.
Mm. Lisbeth Fagerström, det där, hur ser du på det här? Ser du att det kommer bli att man måste konkurrera om resurserna på något vis nu när fakulteten delas upp, splittras mellan två orter, eller ser du snarare möjligheter med det?
Nej, alltså det vet jag, splittras mellan två orter. Vi har alltid haft verksamhet på två orter. Och det har vi fortsättningsvis och det ska vi ha framöver också. Så att det där, så att inte det väl, inte väl det som det handlar om att det blir, utan nu är det ju mer en sån där större strukturell diskussion och som behöver föras och som Gunilla sa där att det är komplext att det här att få ska vi säga en mera hållbarhet då också, måste man ju nog säga det också förstås i utbildningen, att vi har ekonomiska utmaningar. Så att jag tänker att det är liksom det är någonting som har diskuterats länge och det här förstås finns med i strategin.
Mm. Du får fortsätta, Lisbeth Fagerström. Jag tänkte det här, att vad ser du nu som att vad är de största framtida utmaningarna men också möjligheterna nu i och med den här förändringen som Åbo Akademi nu står inför?
De här utmaningarna nu så är ju nu förstås att få den här organisationen på plats. Och det här, och det är många detaljer som ännu är oklara. Och det där som rektor för Åbo Akademi i Vasa förstås, så tänker jag att det är viktigt att också den här regionens behov beaktas. Och det där, och också att det där att vi fortsättningsvis är på det sättet ett Åbo Akademi, att vår röst här i Vasa också hörs. Och genom att, det är klart att genom att vi har haft en egen fakultet tidigare så har vi haft på det sättet en, tänker vi då, kanske en tydligare roll. Eller vi har haft då en tydlig också roll och röst i, den här, i ledningen och i planeringen. Så vi hoppas förstås att det här fortsätter. Så det är liksom en, som vi får se hur det löses så att säga. Möjligheten är ju det här som har kommit fram tidigare. Att det är klart att man brukar säga att en kris är alltid en möjlighet. Och att vi måste förbereda oss för framtiden. Och vi måste också förändra vårt sätt att tänka. Och jobba ännu mer tillsammans, tänker jag. Och det har vi ju kommit bra igång här, tänker jag. Mellan olika discipliner i Vasa. Och det kommer vi att fortsätta med. Att vi kan ännu mer få ännu utveckla mera tvärvetenskaplig forskning och utveckla det till exempel de forskningsområden som är starka här i Vasa, så att det fortsätter ju. Men det så att det där, och förstås om man kommer in i nya liksom, får nya grannar så att säga och nya samarbetspartner, så det är klart att det kan också ge nya möjligheter till nya tvärvetenskaplig forskning. Mm. Så att det där, ja.
Mm. Urpo Nikanne, hur ser du på det här med både det där nya möjligheter och utmaningar?
No, alltså, utmaningen alltså är just som Lisbeth sa, att få det här att fungera och att det fungerar så att alla mår bra. Men också en sak som jag skulle gärna ta upp att den här fördelningen mellan de här två fakulteter är ganska skarp. Så att man måste nu hitta sätt att de där två fakulteter kan också, eller ämnena i de här två fakulteten kunde samarbeta med varann.
Mm. Gunilla Vidén, hur ska man se till att Åbo Akademi är en attraktiv plats för studenter och forskare och personal också i framtiden?
Genom att fortsätta det goda arbete vi redan gör med våra utbildningar, att de ska vara attraktiva och relevanta. Och det är ju just det som är liksom den här, det som vi behöver se till, att vi har förutsättningar att skapa. Liksom att vi måste utgå ifrån de kompetenser som studerandena behöver i sitt framtida arbetsliv och liv. Och att skapa, liksom, precis som Urpo sa, att jag menar, det yrke eller arbetsliv du går in i, så där behöver du antagligen en bred palett. Liksom. Det är inte så att det är indelat enligt så som nu, den här nuvarande fakultetsmodellen eller den kommande. Utan vi måste ju skapa, liksom, dynamik inom de här utbildningarna och mellan. Och det är ju det som det också är just en sån här viktig punkt att vi gör. Att studerandena får, liksom, kan avlägga de här kurserna, liksom, i kors, så att vi inte har många liknande kurser i många olika utbildningsprogram. Att det, liksom, det skapar de här verktygen för att just få en ännu mer dynamik i vårt utbildningsutbud än vad vi har idag. Så att det är nog goda möjligheter för det.
Mm. Emilia Melén, du får sista ordet i den här debatten. Det där, vad hoppas ni studenter att universitetets ledning och personal nu prioriterar i den här förändringsprocessen?
Att de kommunicerar med oss och att vi finns med i beslutsfattande och att vi har en röst. Att studentrepresentanter nu i den här omstruktureringen tas med i de här nya organen. Vi har ju haft fakultetsråd och nu blir de två, och då har vi haft 4 stycken med 4 studeranden i varje. Att det handlar om 16 studerande röster. Att liksom den här mängden av studerande insikter finns med i den här nya strukturen. Men det har också OA nu kommunicerat att det kommer det att finnas. Och vi vill alla ha ett bra samarbete. Så jag tror att jag hoppas på att allting kommer att gå bra.
Vi får dra streck för dagens diskussion med det. Du har lyssnat på dagens debatt i Slage och vi har funderat på vad det betyder för studenter och forskare vid Åbo Akademi nu då universitetet går igenom stora förändringar. Och i debatten deltog Gunilla Vidén, Åbo Akademins prorektor med ansvar för utbildning, professor Urpo Nikanne, professor i finska språket och professorförbundets huvudförtroendeperson, Lisbeth Fagerström, rektor för Åbo Akademi i Vasa, och Emilia Melén, Åbo Akademis studentkårsordförande. Tack till er som deltog i debatten.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat. Mitt namn är Cecilia Jotin.